Från Marocko och Peru till Bangladesh och Nepal ser vi allt fler så kallade generation Z-protester. Människor har fått nog av arbetslöshet, korruption, usel hälsovård och dålig utbildning. Och den här gången är det generation Z, alltså människor födda 1997 till 2012, som leder rörelserna. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi ta reda på hur det riktigt gick till när generation Z mobiliserade sig. Det här gör vi tillsammans med Katrin Uba, universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. I Madagaskar började det med ett missnöje på grund av el- och vattenbrist. Men sen de unga började protestera i slutet på september började det här upproret handla om någonting mycket större. De krävde en total politisk förändring. Efter några skakande veckor anslöt sig Madagaskars elitstyrka till de här demonstranterna och fällde alla statliga institutioner förutom nationalförsamlingen. Nu återstår det att se om det tillfälliga militärstyret i Madagaskar övergår till någonting mer demokratiskt eller om elitstyrkans överste försöker behålla presidentskapet. Generation Z-rörelsen på Madagaskar är bara en av flera som har lyckats uppnå konkret politisk förändring. Andra exempel är Nepal och Bangladesh. Så här reagerar Katrin Uba, universitetslektor i statskunskap, på de här generation Z-protesterna.
Det är ju egentligen inget ovanligt att unga protesterar. Alltså, om man tittar på generellt, då brukar vara unga människorna del av olika proteströrelserna. Men de här kanske senaste protesterna är ju mer just unika för den att de kallar sig själv som generation Z. Och då är de led av unga mer än bara som de är deltagare. Och det tycker jag är intressant, att man tar just den här generationsskillnad också på allvar. Eller som kanske man både använder det som en kollektiv identitet eller man kommer samlas runt den termen. Men också man har en flagga till exempel, några av dem använder. Och det hjälper deras att hålla kvar eller som hållbarhet för deras protester och mobiliseringen.
Har det hänt tidigare att människor har protesterat under sin generations namn på det här sättet?
Det har jag inte forskat så mycket om, som att kan säga helt säkert, men så mycket som jag vet. Eller låt oss säga så att 2022 i Sri Lanka, när det var protester, då använde det. Det var unga också som protesterade och då använde det just media termen att generation Z som är mobiliserar. Och efter det har det varit mer och mer också då aktivisterna själv i andra länder tagit upp detta. Men om vi tittar på tidigare ungdomsprotester, till exempel det som var i Hongkong eller även om vi tittar ännu tidigare då Occupy Wall Street till exempel, som då var ju millennials som en tidigare generation som protesterade, de använde inte just den här label eller etiketten att ja, vi är just generation som eller då millennials generation sett. Så där skulle jag tänka att det är lite annorlunda.
Okej, intressant. Så liksom begreppet generation sett har liksom blivit en lägereld för de här demonstranterna.
Ja, inte för alla länderna, men just några av dem. Speciellt som man tänker på Marocko har varit, och då Madagaskar nu, och Peru och Nepal. De var väldigt tydliga fall som de definitivt använde just den.
Som Katrin sa lite tidigare var demonstrationerna i Sri Lanka 2022 kanske de första som märktes som generation Z-protester. Då var det mer media som kallade dem det och kanske inte demonstranterna själva. Men Aragalaya-rörelsen i Sri Lanka var gnistan som tände generation Z-rörelser på också andra håll i världen. Under en kort men intensiv period 2022 lyckades unga människor avsätta den politiska ledningen och satte igång en instabil men framåtdrivande period i Sri Lanka. Generation Z omfattar människor födda 1997 till 2012, vilket betyder att jag också hör dit. Men jag får ofta höra att vi är generationen som kanske gömmer oss bakom våra skärmar istället för att ta till gatorna. Så Katrin, jag undrar, vad är det som har lyckats mobilisera Generation Z i länder som just Madagaskar eller Sri Lanka?
Det är svårt att naturligtvis säga utan att fråga just de som är aktiva själv. Men om man observerar och ser vad det har hänt i de länderna, då är det ju så att det har varit ganska stor missnöje länge. Det är inget som bara nu poppat upp, men kanske de större protesterna har nu poppat upp. Och den här känslan av att det varit alltså missnöje med politikerna, ekonomiska svårigheter, korruption. Det har varit här ännu tidigare också. Men nu att man ser att i ett ställe man har kanske kunnat protestera så mycket att regeringen faktiskt reagerar. Att det blir avgång, alltså, om man tänker på Nepal till exempel, som verkligen kunde ändra någonting. Då får man det här knista av hopp på många andra ställen också. Man lär sig snabbt att ja, vi kan göra det och vi kanske borde komma till gatorna eller komma ut utifrån skärmen. Men jag tycker också att den här generationen, just därför att de är så bra att använda sociala medier, kan ändå väldigt snabbt agera. Och just i de här länderna som har lite svårare i termen, alltså de har inte helt demokratiska länder, så att det är inte alltid enkelt att kommunicera andra vägar. Så det är ju social media som erbjuder möjligheter också. Och just att man har kunskap att göra det.
Så med andra ord är det för det första sociala medier som har hjälpt Generation Z. Men kan man också säga att det är en slags dominoeffekt? En Generation Z-protest lyckades i ett land som kanske inspirerar nästa?
Jo, definitivt. Jag är helt säker på att det finns den här typiska att man, det är inte typiskt copycat, men man blir inspirerad av och man känner just den här att hopp, vi kan göra någonting. I forskningsterminologi vi kallar det politisk effektivitet. Alltså man känner att vi kan ändra, att vår aktion kan ha någon typ av verka. Och det är oftast väldigt viktig del av att mobilisera sig på gatorna eller protestera. Delvis är det missnöje och den annan del är just den känsla att vi kan ändra.
Okej, så Generation Z:s hemliga vapen kan vara den generation uppvuxen med internet. Och det finns ett bra exempel på det här. Gen Z212. Det är en marockansk rörelse som uttryckligen identifierar sig som Generation Z-demonstranter. Medan Marocko reser fotbollsarenor och utvecklar infrastruktur för att kunna arrangera fotbolls-VM 2030, tycker Generation Z212 att resurserna måste användas för att förbättra utbildning och hälsovård och motarbeta korruption. Den här gruppen människor har via sociala medier som Discord organiserat enorma demonstrationer som har slutat med flera döda och hundratals anhållna. Om Gen Z212 kommer ha någon större inverkan på politiken i Marocko återstår att se. Men det är i alla fall ett exempel på att Generation Z har lyckats utnyttja sociala medier. Men i historien finns ju många rörelser ledda av unga personer. Så där på rak arm kan jag nämna arabiska våren 2011 och protester mot Vietnamkriget på 60-talet. Katrin, förutom sociala medier, på vilka andra sätt skiljer sig Generation Z från tidigare generationers protester?
Jag tror att egentligen inte jättestor skillnad. Om man går tillbaka naturligtvis till Vietnamkriget eller 68-rörelsen i Europa, då är det ju, de hade ju inte social media som hjälpte dem att mobilisera sig eller som att lära från varandra i olika innovativa metoder. Så där är det naturligtvis stor skillnad att hur man mobiliserar, hur man gör den här förjobbet innan man kommer till gatorna. Jämförelse med arabiska våren som Eller då Occupy Wall Street som det hände i USA till exempel. Alla som är 2011 eller så senare Hongkong 2014-19. Där tror jag inte att det är faktiskt så stora skillnader. De kanske som man kan säga också är ju att anledningarna är samma. Alltså speciellt om man tittar på arabiska våren som missnöje med eller som saknandet av demokrati eller autokratisering. Man kan också säga som aspekten av korruption i länderna, missnöja eller som att man är besviken, har inte så mycket framtidshopp eftersom ekonomisk situation är dåligt. Då var det ju också ekonomisk kris i världen. Så att jag tror att om man bara tittar på hur det går på kort på de här protesterna så ser jag inte så stor skillnad faktiskt.
Men varför har det blivit så att det är just unga som leder proteströrelser?
Ja, det går ju faktum att delvis är så att i några av de här speciellt länderna som vi tittar nu, de här utvecklingsländerna oftast, och där finns en stor del av befolkningen är unga människor. Att deras demografi ser ut så först. Men om vi, så därför är det också vi ser mer unga i protesterna. Annars är det så också att unga människor vanligtvis har, delvis är de studenterna oftast, eller de som har fått mer kunskap, information. De vet hur man gör det. Ibland har de också möjlighet att göra i terms of tid. Alltså studenterna, de har lite mer tid kanske än familjepersonerna som måste ta hand om sina barn och gå till jobbet. Och då är just den här att man är kanske just mer missnöjd på gående, att man ser inte sin framtid. Och den här missnöje är så stort att man måste visa upp det. Så att det är just den, unga har kanske kombination av faktorer som hjälper eller gör att man kommer till gatorna mycket mer. Det har varit mycket diskussion tidigare att unga inte går och röstar till exempel. Och det kanske de skulle inte göra, men de ser att de måste visa ändå missnöje något sätt. Och då ser de att den här är möjligheten. Men det kommer med vågor, så det är alltid en protestvåg och då lugnade sig och då kommer det igen ännu.
Om vi ska prata lite om förutsättningarna för en demonstration eller proteströrelse, vad är det som krävs för att en befolkning ska bli aktiverad, mobiliserad och organiserad demonstrationer och varför gör vissa befolkningar inte det?
Där är det väldigt mycket kontextbaserat också. Jag tror att man skulle säga att man organiserar ett sätt i Finland och Sverige och kanske mycket annat sätt i Nepal. Så det är politisk kultur i landet också som spelar roll först. Men generellt sett är det just den här olika politiska händelserna kan sparka den här missnöje som finns i landet. Och har man inte haft möjlighet att påverka till exempel via demokratiska processer som att rösta eller vara med i olika organisationer, så då försöker man hitta andra sätt att visa sin både solidaritet med olika andra grupper eller uppfattat orättvis behandling från eliterna. Så mest av det som, om vi tittar forskningen som säger varför människorna protesterar, då är det just den här orättvisa och missnöje som är just de emotioner eller man uppfattar hur situationen är. Och den leder till att man kommer till, och har man inte möjlighet att göra något annat sätt så då brukar man gå till gatorna och protestera.
Och Katrin Uba, om jag nu så här avslutningsvis får be dig spekulera lite. Tror du att generation Z kommer fortsätta stå på barrikaderna eller tror du att den här globala rörelsen kommer dö ut?
Ja, jag tror fortfarande att det är inte jättestor global rörelse eftersom de är speciella händelserna i sina länder även om man använder den här generation Z som etikett eller någon typ av identitet. Ja, det är svårt att säga om de fortsätter, men vanligtvis är så att en protestvåg lugnar ner sig, så att snart kommer det bli en över den här maximala delen. Det beror på lite grann också på hur man får respons. Att blir det mycket repressalier i deras länder? Nu är ju i Nepal de vunnit och i Madagaskar också delvis, även om där militären tog över. Så ja, det är väldigt svårt att säga. Men jag tror att vi kommer se som vanligt att unga protesterar. Det kommer vi se definitivt i framtiden också.
Tack för din analys, Katrin. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och universitetslektor i statskunskap Katrin Uba. Om du gillar nyhetspodden hittar du oss lättast genom att lägga till oss i din lista på Yle Arenan. Om du direkt från morgonen vill veta vad nyhetspodden handlar om den dagen kan du beställa på våra notiser. Båda två gör du genom att klicka på ikonerna bredvid startknappen. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.